Vad var det för händelse som gjorde att du blev engagerad i räddningstjänsten här i Jämtland?
Jo, det var så att 1929, då nästan inga turer i fjällen överhuvudtaget medan sporadisk förekom, så inträffade en olycka inom området Vålendalen och Hosjöbotten, ett lappläger mitt inne i Oviksfjället. Och det kom till kännedom på det viset att det var ett sällskap på två Stockholmsturister åtföljda av en lapp som vägvisare som skulle ta sig fram för Vålendalen till Hosjöbotten. Och man vet att de startade en söndag, men de kom aldrig fram. Efter en vecka var de ännu inte fram, och då började folk börja undra. Det var typiskt för dåtida mentaliteten att det var ingen som fäste sig vid att någon gick på tur eller om man, när han gick eller när de kom fram. Man visste ingenting om dem. Här var alltså tre personer borta spårlöst, man visste inte var de var. Då alarmerades regementet, Kungliga Jämtlands fältjägarregemente alltså, att de skulle skicka ut personal att leta efter, ta reda på det här. Och jag blev utsedd som ledare för ett militärt detachement på cirka 20-25 man som skulle göra den där spaningen. Och det gick till så att det organiserades en handvändning med dessa mannar, extra militär utrustning, och så transporterades vi med släde tvärs över Storsjöns is till hallen och därefter vidare med släde upp till Bydalen, som var närmaste angreppspunkt ur den synpunkten att man kunde komma in i fjällvärlden därifrån. Då visade sig det att när vi kom dit så var det väldigt kallt. 35 grader. Och under dessa förhållanden startade vi. Och dessa förhållanden pågick hela letningen. Vi var höll på nästan en vecka innan vi kom tillbaka. 35 grader kyla praktiskt taget hela tiden. Och vi lyckades snoka rätt på dessa tre offer. Två stockholmare och en lapp. I området mellan Vålendalen och Hosjöbotten i trakten av Glens lappläger. Detta föranledde att det efterlystes i tidningarna några åtgärder för att en annan gång förebygga att folk kom bort så där utan att man visste var de var för en vecka efteråt. Alla offer som vi hittade var ju stillfrusna, hade legat en hel vecka. Då organiserades det först den primära räddningsorganisationen som dels ett militärt räddningsdetachement på 1+16, och jag utsågs som chef för det eftersom jag hade börjat att öva mig på det här. Och det förstärktes med specialutrustning som bekostades av Röda Korset, därför det fanns inte militär materiel som svarade mot ändamålet. Och i den där avdelningen ingick också en signalavdelning från A4, cirka 10 man. De skulle kunna sköta signalförbindelserna. Det visade sig att det var nödvändigt att ha kontakter både inbördes inom spaningsmanskapet och med myndigheterna på länsstyrelsen och så vidare. Den där organisationen fungerade skapligt, men den hade det felet att vi alltid kom för sent. Genom att vi hade ju alltså cirka 10-15 mil att tryggalägga med dåtida transportmedel från Östersund och till olycksplatsen. Det tog ju sin tid, ofta en halv dag innan man var framme. Och det var ju en nackdel. Då kom man på den idén att med sådana fall skulle det vara bra med lokala patruller som fanns i närheten av de platser som har visat sig vara riskabla. Och då organiserades det sådana lokala patruller om 1+4 på 10-12 platser. Och det var en avsevärd förstärkning. Samtidigt så började man på utnyttja militär flygspaning vid behov. I den mån det alltså gick för sig att se någonting från luften, så fick jag som överledare för räddningstjänsten inom länsstyrelsen befogenhet att inkalla dessa flygare Det visade sig att de civila flygplanen var för snabba och svårt att se någonting. Om man måste se någonting måste man gå ner på låg höjd och då blir allting grått med så stor fart. Därför så började man på att använda sig av det civila flyget som fanns. Och det var då omkring 1940-50 som spökes Andersson, spökflygaren Andersson, fick ta sig i anspråk. Han ställde sådana alltid förfogande på rekvisitionen av mig som överledare. Och han var ju utmärkt på området. Han är ju tyvärr död nu. Men hans insatser var utomordentligt bra och nyttiga. Samtidigt så organiserar man en särskild utbildning för fjällräddningstjänsten årligen. Det var mellan åren 1950 och 60. Och bland annat i lavintjänst som var någonting alldeles nytt som började uppträda då. Och det gick alltså i den stilen i fortsättningen. Och då en fall som utöver det första som jag nämnde så var det ett fall som inträffade omkring 1950. Då ett sällskap på fyra personer gick sträckan Storligen Blåhammar Sylarna. Och bara passerade Blåhammar och sen så gick de vidare mellan Blåhammar och Sylarna så förelyckades. De var ju två makar, frös ihjäl och hustrun till den fjärde. De överlevde. Hon dog i hans åsyn, frös ihjäl. Och han själv blev mer eller mindre rubbad efter denna upplevelse och det är ju inte att undra på. Då var vi ute och letade rätt på dem. Alltså vi kom kanske, trots att vi gjorde så bråttom vi kunde, så kom vi kanske en 6-7 timmar för sent för att rädda dem. Och sen ett fall som kom, kan man säga, strax före 1960. Det var ett fall i då en dansk turistgrupp under svensk ledning passerade från Storlien upp mot Snasahögarna och då på sluttningen av Snasahögarna vid det så kallade Silverfallet råkade ut för ett snöskred som sopade med sig 3-5 stycken och som alltså omkom. Det var första gången lavinolycka inträffade som räddningstjänsten skulle gripa in i. Det var ju också tråkigt därför att man kunde inte rädda någon liv där. Det gjorde vi alltså flera gånger vid andra tillfällen. Men just det här gick det inte. Vi fick ju en del erfarenheter om hur riskerna med lavinen var och var de kunde förekomma. Så föranledde då att man bedömde riskerna som fanns på olika platser och försökte pricka ut dem på kartan. Var det var riskabelt att gå och sätta upp varningsskyltar och dylikt. Och det är det systemet som fortfarande gäller. Sen utvecklades ju det hela att mera blev motoriserat. Man fick skoter och väslor. Och alla dessa fordon ställdes i räddningstjänsten förfogande mer eller mindre frivilligt mot ersättning. Och senare har nu visat sig mest lämpligt att någon myndighet måste överta ansvaret för det hela. Därför att det var stora ekonomiska problem. Hur man skulle klara avlöning till lokal personal. Hur man skulle få tillräckligt bra utrustning. Och det ena med det andra. Och att det var allt för hög grad utnyttjande av civil, frivillig personal. Var att det ansågs lämpligt att överlämna det hela. Då efter cirka 30 års tjänst så överlämnade det hela till polisstyrelsen. Och så gäller för närvarande. Och det var år 1960 detta skedde. För närvarande alltså så är det hela en polisiär angelägenhet.